Logistikpodden.
Välkommen till Logistikpodden. Det är dags för ännu ett avsnitt. Och idag sitter jag i Malmö på ett ställe som heter House of Ada. Vi kommer nog att höra mer om det alldeles strax. Och personen som jag sitter mitt emot är någon som jag borde vara vän med på Facebook, men det visade sig att jag inte var. Vi hade väl typ 30 gemensamma vänner eller något sånt där. Nu är vi vänner på Facebook, och efter en kort dialog på Facebook Messenger så sitter jag nu här i Malmö. Jag hade lite tid över när jag var i krokarna och ska tillsammans med er lära känna Erik Stark. Välkommen hit.
Tjena, tjena.
Vem är du?
Vem är jag? 41 år gammal, bor i Malmö, född i Malmö. Driver ett företag som heter Lean Forward, där vi försöker hjälpa startupföretag och stora organisationer att bli bättre på att bygga produkter, bli mer framåtlutade, bli mer kundnära. När det gäller stora företag så handlar det mycket om digitaliseringen och att förstå dess möjligheter och utmaningar och att kunna använda dem fullt ut.
Som är lean så är det inte lean. Så som jag som logistiker, när jag hör ordet lean så tänker jag på lean-ramverket.
Ja, lean, L-E-A-N, lean. Ja. Precis, det är så vi stannade. Det är mycket lean startup-tänk.
Mm.
Det är ju den varianten av lean som vi lutar oss mot. Men det handlar ju mycket om att bygga en slags lärande organisation egentligen.
Mm.
Organisationer som utmanar sig själv, som är just framåtlutade och som vågar göra misstag, vågar röra sig snabbt, vågar vara modiga.
Att luta sig framåt betyder att man måste ta ett steg, annars ramlar man.
Ja, ungefär så, ja.
Också. Det är den associationen jag får.
Ja.
Ja, coolt namn. Men det är ju det företaget du håller på med nu.
Ja.
Du har ju gjort annat. Om man tittar bakåt, vet jag, efter att ha googlat dig och läst lite grann, så har det hänt mycket saker. Så att, var vill du börja?
Ja, vad ska jag börja någonstans? Jag brukar börja min åtminstone när det handlar om min karriär, så där, så brukar jag börja med mitt första företag som jag startade 98 samtidigt som jag pluggade. Tillsammans med ett par studiekamrater. Och det här var ju som sagt 98 när det var helt galet i världen, eller det blev ännu galen sen 99.
Mm.
Och det dröjde inte länge förrän vi fick uppköpsbud och liknande. Vi nybakade studenter som precis hade knappt gjort klart våra examen.
Vad var det ni gjorde?
Det var egentligen det var så lite kul. Vi startade uppe i Ronneby, vi pluggade ju där uppe. Och där satt ju många mobilföretag. Och vi såg väl tidigt så att mobilt internet, det är det shit liksom, det kommer bli så himla stort.
Jag kommer ihåg det.
Ja. 98-99, så jag har hittat gamla affärsplaner därifrån där vi skrev, vi ska bli experter på mobilt internet och det här med att man använder sin mobiltelefon för att göra allt möjligt. Det var ju alldeles för tidigt, som vi nu vet i efterhand.
Men, 15 år.
Ja, eller åtminstone 10 kanske.
10, 11 i alla fall.
Men i praktiken var vi ett konsultbolag som byggde mjukvaror åt andra. Men hur som helst, vad som hände var i alla fall att vi lyckades bli, eller om någon, det var nästan svårt att inte bli uppköpt på den tiden när man var ett mjukvaruföretag.
Mm.
Så i februari 2000 så blev vi uppköpta. Och av den resan så lärde jag mig en del saker, bland annat att man inte ska sälja sitt bolag för aktier på toppen av en värderingsbubbla. Det är dumt. Du vet, fattar man inte när man är, liksom knappt fyllda 24.
Mm.
Jag lärde mig också att entreprenörskap är väldigt kul. Mm. Och att det är en resa som jag då gärna vill göra om, så att säga.
Det har jag hört många som säger. Har man en gång gjort en sån resa så har man svårt att gå och bli anställd.
Ja, någonstans. Så kan det vara. Ja. Och det var lite så här, åren efteråt så tänkte jag liksom, jag pratade då med mina andra medgrundare om att nu ska vi inte komma igen nu, vi måste göra någonting nytt igen, vi måste starta någonting nytt igen.
Mm.
Och det tog ett par år innan jag fattade att de flesta av mina medgrundare var inte intresserade av det, utan det var nog mest jag som liksom...
De var nöjda med den erfarenheten de hade fått då.
Ja.
Mm.
Som var hungrig på att starta någonting igen.
Nu ringer det. Ja. Det är kul när vi spelar in live. Så att det, då händer sånt.
Exakt.
Det gör absolut inget.
Och det tog nog ett par år innan jag liksom begrep att vänta, nu jag tänker nog lite annorlunda jämfört med många andra människor. Det gick i alla fall ett par år där efter kraschen alltihopa, där det faktiskt var ganska, från att allting har sett så ljust och fantastiskt ut och så, och som sagt, det här var ju ens första kontakt med arbetslivet och så att säga, verkligheten utanför skolan, så att man fick en liten skadad bild av
när man mätte företags framgång i burn rate.
Ja.
det var den perioden, ja.
Precis. Exakt. Sen fick man en liten reality check efteråt när det sen blev IT-krasch och allting vändes upp och ner egentligen, och det blev liksom svårt att få jobb nästan som programmerare till och med.
Var du programmerare då?
Ja, precis, så kan jag nämna det också. Jag läste ju till software engineering, läste jag på.
Ja, just det.
Så jag är programmerare från början.
Vad är din, what's your drug? Vad jobbar du i då? Är det webbprogrammering? Eller är
ja,
det,
mest webbprogrammering. Precis. Om jag skriver kod nu, vilket jag säger, så är det webbprogrammering.
Ja.
Och ja, så att men jag kände ju hela tiden det att jag vill starta någonting nytt igen. Och det dröjde faktiskt ända till 2007. Jag var en del sådana små projekt däremellan. Men det var egentligen först 2007 som vi flyttade upp till Stockholm, jag och min tjej då, som nu är min fru. Och då startade jag liksom mitt andra bolag tillsammans med två andra mer erfarna entreprenörer än jag var. Och då tänkte jag liksom att det här liksom, det gick så himla lätt för gången.
Nu vet du hur man ska göra.
Nu vet du hur man ska göra. Vi har ett bra team och det var någon slags IP-telefonitjänst vi höll på att bygga. Så att det här kommer ju liksom gå som på dans. Vilket det naturligtvis inte gjorde, utan vi misslyckades. Och precis lagom till börskraschen 2008 så insåg vi att okej, vi kommer inte kunna få in mer kapital till bolaget och vi behöver liksom lägga det på is helt enkelt. Och då satt man här och hade tumt med pengar på kontot och inget företag och aktiemarknaden kraschade runt omkring en. Men jag lyckades... Tack vare min då programmerarbakgrund så fanns det ju faktiskt trots allt uppdrag jag kunde ta och sånt där. Så lite grann där lärde jag mig kanske två saker. Dels att det här med att starta företag var inte så himla enkelt som jag först trodde. Och den andra var att även när det ser ganska så mörkt ut så man klarar sig liksom. Det kan vara stressigt och jobbigt, men det ska ganska mycket till för att det ska gå sådär riktigt, riktigt illa. Så sen efter det så tänkte jag också att okej, nu har jag misslyckats och nu behöver jag förstå hur man liksom gör på riktigt. Och det bästa sättet att lära sig det på, det är att, tänkte jag då lite grann, att det är liksom att göra saker åt andra och att hjälpa andra. Så jag och någon kompisar började arrangera lite events och hackathons och så.
Förklara för dem som inte vet, det är en logistikpodd. Ja. Vad är ett hackathon?
Ett hackathon är när man träffas ibland med människor som man inte känner för att lösa ett problem eller bygga någonting häftigt under en kort och begränsad tid.
Hack och maraton.
Oftast under en helg. Och det finns lite olika varianter av hackathons. Vissa är väldigt teknikorienterade där egentligen. Det finns någon sån här rätt kul hackathon som jag gärna har gjort en gång. En sån här The Most Useless Things hackathon eller någonting. Där folk bara försöker hitta på de mest värdelösa saker man kan tänka sig att göra. Men det är liksom mest egentligen för att visa någon slags påhittighet. Och jag kan säga, de flesta hackathon handlar ju om att du ska visa upp din egen, antingen din, liksom, din tekniska kompetens eller din påhittighet eller någonting för andra. Så att säga.
Och ja, jag vet, vi har haft några hackathon inom det här mitt område.
Yeah.
Finansierade av Vinnova bland annat. Där man har fått tillgång till ett antal API-er.
Ja.
Alltså ett antal olika sätt att connecta till olika datakällor.
Precis.
Och så ska man bygga nyttor av det då.
Vad heter de där? Res-API-et? Det var väl ett ganska populärt hackathon.
Ja, Travel Hack var ju ett sånt. Mm. Sen kom det ett då, Transport Hack. Jag vet inte om det hette det, men det var arrangerat av samma arrangörer.
Ja.
Och sånt gillar jag också.
Ja.
Det driver innovation.
Precis, det driver innovation åtminstone. Ja, på ett sätt i alla fall. Mm. Det är, Det är en, ska jag säga, en mekanism man kan använda, men den är långt från den.
Så du arrade hackathons?
Ja, jag gjorde det, precis.
Ja. Kom det ut något kul av det där? Alltså, finns det något av det där som man känner att tack för att vi arrangerade det där då och då?
Nej, jag tror det
som så är, träffades de personerna?
Ja,
eller så,
precis. Det är nog snarare sådana där träffar. Mm. Det som bygger, man ska vara krass, det som brukar byggas under hackathonen. Hackathonarna, vad heter det på svenska? Mm. Det blir oftast inte någonting. Men,
det man bygger på själva eventet.
Nej, precis. Nej, men jag skulle säga att det är först och främst egentligen ett mänskligt event. Alltså ett sätt att träffa likasinnade. Vi körde något hackathon när deltagaren sa att det har varit den bästa helgen i hela mitt liv. Vilket är ganska bra betyg. Men jag tror faktiskt att det ligger någonting i det här att när du sätter dig ner och jobbar hårt med någonting som du tycker är meningsfullt.
Mm.
Så det är en väldigt viktig sak för människor att göra.
Mm.
Och den miljön kan man skapa på ett hackathon.
Mm.
Så att därför är de väldigt kraftfulla. Vi har kört hackathons inom lite roliga områden som mat exempelvis, vilket är ganska kul. Där fanns det ju en del...
Ja, man ska laga mat.
Nej, man ska inte laga mat, utan man ska göra saker kring matindustrin. Så,
mm-hmm. Mm.
Så det kan jag ju tipsa om, att det är ett bra sätt att försöka hitta inte bara nya idéer, utan kanske framförallt passionerade människor, skulle jag säga.
Mm, och hitta en domän.
Hitta en domän, ja, precis. Ja, precis. Arrangera, sätta upp en miljö där folk kan bara bygga meningsfulla saker tillsammans. Så händer magiska saker. Men så den typen av events gjorde vi ett par år.
När är vi i tiden då?
Nu är vi nog någonstans 2009, 2010,
11. Så iPhone har funnits i 2 år?
Ja, precis. iPhone har kommit.
iPhone 3 hade väl, 3G hade väl kommit då?
Ja, typ. Ja,
något sånt. Och det var ju, nu kan det inte bli bättre.
Ja, precis.
Tänkte alla.
Men det var ganska kul, för det här var ju faktiskt en ganska, jag skulle säga att det är en ganska intressant tid där som vi inte riktigt pratar om när det gäller internets historia.
Mm.
För jag känner att men som sagt, vi hade en startup i Stockholm och man liksom lärde känna lite här Stockholms startup-gäng. Det var ganska litet då, liksom. Det fanns liksom ingen...
Ja, men jag blev ju vän med väldigt många på Twitter under den perioden som tillhörde den bubblan då, det gänget Stockholm där. Fortfarande träffar jag en del. Ja. Jag har aldrig rört mig i den själv. Jag är uppvuxen i Göteborg, jag har inte jobbat i någon startup på det sättet. Men jag märkte också av det.
Ja.
Alltså att det finns en speciell, det finns ett nätverk.
Jo. Men det var det var lite grann, jag fick samma känsla när jag började blogga ett par tidigare. Liksom, att det var liksom en ganska liten krets människor innan det sen tog fart. Och det var någonstans där 2008 omkring kanske. Det var ingen som pratade om något startup-fenomen från Sverige och liksom Spotify har precis på starta och liksom alla de här. Så den enorma succé vi sett nu med massa startup-företag, den fanns inte då. Så just de åren, och det var andra, som sagt, iPhone kom och jag vet inte exakt när YouTube lanserades, men det var väl 7.07 eller någonting.
Var ju den vi vann där också.
Och det kändes som att det var lite grann då som det som vi, Facebook startade också, eller tog åtminstone fart under de åren.
Mm.
Mycket av det som utgör internet idag, som säger, det har sin start i de åren, skulle jag säga.
Ja, och sånt som hände innan där, det är forntid.
Ja, det är liksom lite grann så här first generation internet, kan man säga.
Mm. Jag pratar med mina barn och säger, när ni var små så ägde vi filmer.
Ja.
Som var på plastbitar och plastrullar, som stod till med videokassetter, hade vi med barn. Och det här är liksom 2002.
Ja.
Det är en enorm utveckling vi har haft.
Absolut.
På många, många områden.
Ja.
Och det är därför vi pratar här nu också.
Ja, okay.
För att du är insikter om digitalisering.
Ja.
Fast inte utifrån våran industri, transport- logistikindustrin, alltså, bara. Men du har jobbat lite med den industrin.
Ja, lite grann har jag faktiskt jobbat med inom logistik. Jag har jobbat med en kund inom logistikbranschen. Och det som är lite kul är faktiskt att man ser att man kan säga så här, nej, men det är vår industri och så här, men jag tycker gränserna börjar verkligen flyta ihop.
Definitivt.
De bör i alla fall göra det, tror jag. Jag tror man låser lite grann fast sig om man säger så att okej,
jag kom från en mässa nu, logistikmässan här i Malmö, där jag höll ett föredrag i morse, och då pratade jag med en utställare där. De hade espressokaffe, så att jag gick dit. De sålde filter.
Ja.
Filter till industrin för att sätta i pumpar eller reningsverk eller motorer eller sådär. De var jätteduktiga på att göra filter. Så frågade de, hur digitaliseras eran industri? Och den digitaliseras ju på samma sätt som många andra hårdvaruintensiva industrier. Det vill säga man går från att sälja en produkt till att sälja en funktion.
Mm.
De säljer rent vatten.
Mm.
Det vill säga de säljer upptid, och för att kunna göra det så måste de hämta hem data från sina filter. Så de är inte längre en passiv pryl, utan filtret sitter i en maskin, har en sensor i sig, är uppkopplat så att de kan övervaka reningsverket i Malmö här till exempel. Och skicka ut personal och byta filter innan det blir så igensatt att det blir problem för kunden. Och då har de gått från att sälja filter till att sälja rent vatten till kunden.
Lund har ju stora problem med sitt vatten just nu.
Det har de kanske till och med. Ja. Så att, och det är så. Och du kan prata med vilken bransch som helst.
Mm.
Så håller den på att transformeras.
Ja.
På olika sätt av digitaliseringen.
Absolut.
Och det där tycker jag är väldigt intressant.
Som sagt, jag tycker det är ett 150 år gammalt logistikföretag som vi jobbar med vill förändra sig och bli mer digitalt.
Mm.
Så då, jag ser det som ett väldigt tydligt tecken på att det finns nog ingen som sånt här inte går i den riktningen.
Och sen har man jag menar, i transportbranschen, man har fortfarande en fysisk tjänst. Jag brukar säga att det är svårt att mejla ett kylskåp.
Än så länge.
Men du kan få det att upplevas som om det har varit en digital transaktion för en kund som och går in till sin e-handlare, tvättmaskinen, och man är en barnfamilj, tvättmaskinen går sönder på morgonen.
Mm.
På bussen på väg till jobbet så beställer man en ny tvättmaskin. När man kommer hem står den där, inkopplad och klar.
Ja, då är det ju nästan...
För mig, jag har ingen aning om den fysiska processen och hur det har gått till.
Nej.
Det har bara hänt.
Det har bara hänt,
Tack vare att jag inte pratat med en människa någonstans.
Det kan ju naturligtvis vara så att kylskåpet själv berättar att
jag har gått sönder. Ja, nästa generations kylskåp kommer naturligtvis att kommunicera med Electrolux eller vem det nu är som har byggt det.
Mm.
För att se till att man har optimal energidrift.
Mm.
Volvos lastbilar idag, de lär ju sig att köra upp för backar och ner för backar och köra i terrängen. Så att lastbil nummer ett med en viss last mäter en massa.
Mm.
Och när lastbil nummer två kommer 2 veckor senare med samma typ av last, så får den data från Volvos moln då, som säger att här ska du köra på den växeln, här ska du köra på den växeln, för att minska bränsleförbrukningen i just Hallandsåsen till exempel då.
Och det intressanta med det är ju att då blir det helt plötsligt en konkurrensfördel att ha väldigt många bilar ute med väldigt mycket, som samlar väldigt mycket data. Och
så är det.
Och så att säga, den som har störst nätverk av bilar kommer att vinna i slutändan.
Jag brukar tipsa om Waze när jag föreläser som ett sätt att visa på att man i realtid kan samla in och processa data och skapa ett beslutsunderlag då.
Mm.
Sen måste jag ju följa beslutsunderlaget när jag använder Waze och välja att svänga höger för att det är trafikstockning annars och så vidare. Det jag betalar där är ju min data. För den kostar ju ingenting. Det är gratis för mig som konsument. Mm. Men Waze, eller Google som då äger Waze, samlar ju in enorma mängder kvalificerad information om vad folk har för sig där ute. Har jag dessutom loggat in på Waze med min Facebook-profil så vet de också varför jag är ute och kör. För jag har antagligen checkat in någonstans. Eller träffat någon annan person och vet vem jag möter och så vidare och så vidare.
Och det är det som är så intressant att det här är ju egentligen, det här är en ganska uppenbar sak för ett företag som Google eller för de som startade Waze så att säga.
Ja.
Att man tänker på det här viset. Mm. Men det fanns egentligen ingenting som hindrade Volvo från att bygga någonting liknande för länge sedan. Fast då måste man sätta på sig den digitala hatten och tänka så, på ett annat sätt.
Än inte tänka produkt, tänka serviceplattform. Men de gjorde den svängningen i perspektiv har skett under de sista 10 åren på Volvo lastvagnar.
Mm.
Där man går från att sälja en produkt till att sälja en serviceplattform.
Volvo gör ju bara saker nu, men absolut, så de har kommit ikapp definitivt.
Ja. Så att, det händer mycket kul. Jag har folk på Volvo på min lista, vi har bara inte hittat datum än.
Okay.
Att prata om just den här transformationen, den är riktigt intressant
faktiskt. Det känns som att Volvo är... ligger långt framme faktiskt.
Och Volvo och personvagnar också. Mm. De ligger också väldigt långt framme. Geely då, alltså kinesiska. Det händer mycket kul där också. Så att, det där är roligt.
Mm.
Okej, ni gjorde hackathons, ja.
Ja,
det var det exakt. Vi pratade om. Vad hände sen då?
Du
bodde i Stockholm då, ja.
Ja, precis. Och sen flyttade jag hem till Malmö igen 2012.
Mm.
Var väl lite så här sökande jag tränade efter. Jag behöver liksom hitta min nästa grej, mitt nästa företag att starta. Gick väl och sökte efter det tills jag fick möjligheten eller bli inbjuden att starta en startup-studio.
En startup-studio?
Ja, tillsammans med ett konsultbolag här i stan. Och en startup-studio är ju en slags variant av en inkubator där man går mer aktivt in i bolagen, nästan som en medgrundare.
Mm. Är man det också? Blir man delägare i bolaget?
Ja, jag kan säga att när vi startade det där så var hela den startup-studio-konceptet väldigt, väldigt så här, löst. Det fanns liksom inte, jag tror vi nästan valde det namnet av en slump mer eller mindre. Men nu har det börjat bli en mer eller mindre etablerad modell. Och det verkar vara så man, så att säga, det är så de fungerar. De brukar normalt sett vara resultatet av att en person... tidigare entreprenör, gör någon större exit för mycket kapital över, vill hitta så där, nästa grej och så att säga, investera i entreprenörer snarare.
Jag tänker på en tv-serie nu och du vet precis vilken, antagligen. Har du sett Silicon Valley?
Alltså, av någon otrolig anledning så har jag lyckats missa och säga den. Alltså.
Du har inte sett Silicon Valley? Nu kommer nya säsongen om några dagar.
Jag måste skaffa mig HBO.
HBO, ja, det är värt varenda cent. Nu gör jag reklam för HBO. Det är fantastisk kvalitet där. House of Lies kan man se där också. Vilket är insyn i managementkonsulterna.
Det är bara med tid över att titta på tv-serier.
House of, vad heter den? Silicon Valley, det är typ 20-25 minuters avsnitt.
Ja, det kan vi lagom.
Och de är, om man pratar med folk som har varit i Silicon Valley så är de dokumentärer.
Ja.
Väldigt skruvade då.
Precis.
Men det handlar om ett företag som bor i en så kallad inkubator, som är då en förortsvilla som ägs av en kille som har gjort en exit.
Mm.
Inte särskilt framgångsrik och han är för det första inte särskilt trevlig och så vidare, men han ser till att ha folk boende i hans hus och sen får han 10% i alla bolag som skapas där. Och så är det en av dem som lyckas hitta en guldgruva då.
Mm.
Då första avsnittet börjar så.
Mm.
Och sen får man följa dem i den här resan som är väldigt krokig då.
Det är det roliga med att bygga bolag, det är just den här krokiga resan.
Mm.
Men den får jag helt klart kolla upp.
Ja, det måste du göra. Alltså det är inget alternativ. Nu när du jobbar i den här, du kommer känna igen så mycket. Jag tipsade aldrig, jag tipsade den förut. Titta på Silicon Valley. Ja, det är... Mike Judge, alltså Beavis and Butthead-skaparen som har gjort serien. Och den är riktigt, riktigt vass.
Mm. Just det.
Så okej, okay. Så att du startup-studio.
Ja, precis. Och vi hade ju stora planer för den, men av olika anledningar så blev den inte så som vi ville den skulle bli. Så vi började istället, som det så fint heter, pivotera. Det vill säga att vi omformade vår affärsidé. Och testade någonting nytt istället. Och började hjälpa större bolag med transformering till egentligen då det här att alltså någonting här, bli mer som en startup.
Tänker jag lite entreprenöriellt.
Precis. Vilket jag menar ligger väldigt nära den här digitaliseringstransformering.
Kan de det? Alltså stora företag. Har de förmågan att göra detta? Du har testat detta då?
Det där är ju en... Det är jättesvårt för stora företag.
Mm.
För det man ska ju komma ihåg det att stora företag har blivit stora för att de är väldigt duktiga på att göra en...
Economy of scale.
Inte en specifik sak, men nästan en specifik sak på ett väldigt skalbart och repeterbart sätt.
Mm. Och nu pratar vi om en kultur som är helt annorlunda.
Och när man då säger att nej, men nu ska vi prova att göra någonting helt annat, eller vi ska prova att ge oss in på en ny marknad, eller vi ska kanske till och med göra någonting som gör vår liksom, stora kassako, att den behövs inte längre.
Ja.
Vi ska liksom disrupta, som svengelskt heter.
Mm.
Disrupta oss själva. Det är jättesvårt för alla stora företag. Men det är många som kämpar med det nu och förstår att de behöver göra det.
Där har jag ju tidigare pratat med en forskarkollega till mig som heter Christian Sandström som just har tittat på Hasselblad, han har tittat på Kodak och han har tittat på Facit och alla de här exemplen som alla känner till då. Och som låg bakom, han har grävt i gamla protokoll och dokument och sådär. Och det är mycket mer komplext än vad folk tror.
Absolut.
Som facit de var tidigare.
Jo, nej, men det är
på många, men det är så svårt.
Det är svårt.
Att lämna sin kassako.
Kodak brukar jag använda som exempel när jag håller föredrag om det här. Och sådär, och det använder nästan alla kan säga, så det blir lite uttjatat. Men de var ju Jag menar, de uppfann digitalkameran.
Mm. De släppte den.
Ja. Så man kan inte påstå att de på något sätt liksom inte så att säga, förstod vad som skulle komma att hända. Mm. Men det är ändå så himla svårt att vända de här stora skutorna.
Mm.
Och sen också, förändringen går så väldigt snabbt när den väl sker. Mm. Brukar visa någon liksom, graf över försäljningen av analog film och hur den, ja, den toppar. Just 1999 så är det liksom som mest. Det är liksom aldrig sålt så mycket digital eller analog film som 1999.
Mm.
Och då är det ju väldigt många naturligtvis som tänker, ja men vad bra, kurvorna pekar uppåt och varför ska vi, ändra oss? Liksom. Mm. Och sen hackade det sig fram i något par år och sen så någonstans 2003 så bara på kanske 2-3 år så är i princip marknaden väck.
Men tillgången på bandbredd ökar.
Ja. Mm. Och precis, digitalkameran blir bättre. Och, så att, och helt plötsligt så är hela din marknad borta liksom, på 2-3 år. Och då kan man inte, alltså tiden att börja förändra sig är ju inte då. Den är ju långt mycket tidigare.
Mm.
Då måste du ha någonting som parerar den här nedgången och kan hitta någonting nytt som lyfter upp ett sted.
Där har ju transportindustrin en puck att ta. Du har jobbat med en del inom det området. Men om man säger då, din erfarenhet när du då jobbar med stora företag. Det är inte som när de började jobba med miljö. Då utsåg de en person.
Uh-huh.
Som blev någon posterboy eller girl ofta faktiskt då. För deras hållbarhetsarbete.
Mm.
Som aldrig satt med i ledningsgruppen.
Nej.
Som blev miljösamordnare eller miljökoordinator eller hållbarhetskoordinator. Men var aldrig med på ett säljmöte. Ja. När det diskuterades pris så var det aldrig en faktor. Och så vidare. Alltså blir det någon läpparnas bekännelse när stora företag säger nu ska vi börja jobba. Lära oss av startup-scenen.
Ja. Det finns ju den här alltså, innovation i samma titel då, som alltså, CSR eller någonting. Jag kan hålla med om att det är liksom lite grann samma sak. Att om du utser en person till det här är innovationschefen och den här personen har ett visst uppdrag.
Ska innovera.
Ska innovera, precis. Mm. Så gör du det just till någonting väldigt vid sidan av och det gör du till någonting som är speciellt och lite udda. Någonting. Det svåra är ju att bygga in det här tankesättet och kulturen i hela ditt bolag istället. Och få egentligen alla att hela tiden tänka att tänka, inte innovativt vill jag inte säga, men att tänka värdeskapande och tänka just här, våga testa saker, våga misslyckas med saker.
Mm.
För då kommer innovationen.
Där pratade jag med ett globalt företag, framgångsrikt företag, som hade och där det fanns startupbolag runt om i samma ekosystem så att säga, som var enormt framgångsrika här i Sverige. Och som skulle vara ett klockrent uppköp för det här stora bolaget. Och som skulle kunna köpa det för felräkningspengar i princip då. Men de sa nej.
Nej.
Vi kommer att döda det bolaget om vi köper det. De kommer inte att klara sig i våran corporate-kultur.
Nej.
Och vi kommer inte att veta hur vi ska ta hand om dem. Så vi låter dem härja på och ta marknadsandelar utanför. Och det kommer vi att lära oss mer av än om vi tar in dem i... Det var insiktsfullt.
Det var det faktiskt.
Ja, för det är den naturliga reaktionen från ett stort företag med muskler är såhär, vi köper dem.
Ja.
Ja.
Det där är lurigt. Och det där är någonting som jag tror stora företag måste lära sig förstå hur man ska hantera. Men man kan ju tänka sig investera i dem också, naturligtvis, eller de behöver inte gå så aggressivt som att köpa på hela bolaget.
Så gör de. Det här bolaget har en investerings... liksom, ett eget bolag som går ut och investerar i andra för att liksom knyta vissa...
Men det är ju, även det är ju en svår balans. Jag vet att många startup-företag är ju skeptiska till att få en stort bolag som delägare i sig. Man litar inte på dem helt enkelt. Man vet inte riktigt vad deras agenda egentligen är och sånt där.
Så. Nej, antagligen så är det så att helt plötsligt så får vi inte ha t-shirt på jobbet längre.
Nej,
vad händer med flippespelet och så vidare då? Alltså allt det här med livsstilen och kulturen inte är tillåten i.
Jag tror det bara, om du som startup tar emot investeringen från ett riskkapitalbolag så är det liksom aldrig någon, det är aldrig någon fråga om vad riskkapitalbolaget vill ha ut av detta, den här relationen. Så de vill göra en exit.
Ja, just det.
Det är liksom, det är en ren relation på det viset. Men om du tar emot en investering från ett stort företag så där de vill göra det
inom din bransch,
ja, vill göra det till del av sin strategi på något sätt och kanske köper det, kanske inte och kanske slutar den chefen som valde att köpa upp det och glöms det bort och alltså det finns en massa sådana här frågetecken och det blir en helt annan relation som är mycket svårare att hantera. Så att, men visst, är du medveten om det och kan hantera det så är du naturligtvis en välkomna.
Och när är vi i tiden nu då? När ni gjorde en pivot?
Ja,
i,
ja det var inte, det var startup-studio. Något år sedan. Åren flyter ihop här från. Men det landade i alla fall i att vi startade Lean Forward. Som vi talade med mitt nuvarande bolag. Som då jobbar bara med detta. Att, att hjälpa framförallt större företag med den här förändringen. Vi är också med och driver en liten startup-accelerator i Lund som är fokus på e-hälsa.
Så. E-hälsa är ett grymt coolt område. Ja. Och där har vi en sektor som kommer att disruptas rejält.
Ja, precis. Den behöver verkligen det. Det är nästan när man får träffa de här entreprenörerna som vi jobbar med och höra deras idéer, så tänker man, oj vilken enorm nytta de här skulle kunna få göra om de bara lyckades. Men så hindras de tyvärr av stora det är en bransch som ogärna vill förändra sig.
Ja, dagen innan nyårsafton var jag på akuten. För jag fick ingen tid på vårdcentralen med min son. Han behövde penicillin. Det han hade ätit tidigare och det hade inte tagit. Han hade prickar i halsen och så vidare. Mm. Och det var 2,5 timmars väntetid. I ett bergrum utan mobiltäckning från någon operatör och ingen wifi. Och där satt en massa sjuka människor. Där skulle man då sitta och bli smittad i 2,5 timme. Vi skrev in oss och så vidare. Men sen gick jag ut i foajén på sjukhuset där det var mobiltäckning. Och då satte han sig där och med sin iPad och så. Och det, hela allting jag berättar nu, det tog 4 minuter.
Mm.
Jag gick in och laddade ner en app.
Mm.
Det finns ett par. Registrerade mig, loggade in med mitt bank-ID. Startade ett ärende. Fotade av hans hals.
Ja.
Hade ett videomöte med en läkare. Som pratade med mig och med min son. Han skrev ut penicillin. Jag gick in vägg i vägg till apoteket och hämtade ut penicillinet. Det tog 4 minuter. Ja. Dagen innan nyårsafton, det var semestertider. Den här läkaren satt hemma och gjorde det.
Ja.
Han hade en vit rock på sig, det var en bokhylla i bakgrunden. Ja. Men han satt inte på en läkarmottagning. Nej. Nej. Ja, och då gick jag in till den här akutmottagningen igen och sa att ni kan lämna vår plats till någon annan. Vi fixar detta ändå.
Ja.
Och då insåg jag kraften i det här. Tänk då, och då kan man ändå inte hantera alla typer av sjukdomar på det sättet. Skulle han behöva klämma och undersöka eller ta prover, då har man en... Men även det, vi får sensorer, mobila sensorer, vi kan ta på oss plåster som mäter olika saker. Den lokala vårdcentralens provtagning kan mycket väl bli provtagningsenhet för en webbläkare. För det är en helt annan typ av kö dit.
Ja.
Det är drop-in och så vidare. Alltså det finns så mycket möjligheter.
Absolut, det är fantastiskt.
Och då är jag inte inne på sjukvården. Det här är bara liksom vårdkontakt.
Jo. Precis, de har, det är någon slags vårdcentralernas version av Uber. De här apparna kan man väl säga. Det kopplar ihop patient med läkare via en app.
Ja, och det, alltså, för det här är en digital vårdcentral.
Mm.
Så de här läkarna driver ju detta som ett företag. Jag antar att de inte är så många. De kan klara att rulla det på ganska få människor.
Ja.
Inga lokaler. De behöver mjukvara, de behöver lite tillstånd och certifikat.
Mm.
Akkrediteringar från staten så att de får lov att ta emot vårdbidrag.
Mm.
Barn går gratis.
Mm.
Dessutom då. Vuxna betalar en 100 mer än vad man skulle gjort på vårdcentralen.
Mm.
Vilket är lätta pengar att betala för att slippa åka iväg.
Ja.
Till exempel för någonting. Det här är framtiden.
Ja.
Är det sånt ni jobbar med där?
Ja, det är den typen av, av tjänster som de har startup-företagen i den acceleratorn bygger.
Mm.
Så det är faktiskt väldigt kul att hjälpa till med dem.
Är det skillnad på e-hälsa och e-sjukvård?
Det vi har lite olika. Det här, är det digital hälsa? E-hälsa? Jag är inte... taliban med de begreppen. Så att för mig så är de överlappande.
För jag borde veta mer, men jag gör inte det. Anledningen till att jag borde veta mer är att vi har kollegor till mig Center for Healthcare Improvement i Chalmers som tittar jättemycket på den här typen av saker. Jag ska faktiskt länka till dem. Absolut. Där händer mycket kul. Vi bedriver mycket forskning ihop med vårdinstitutioner.
Då kan du tipsa dem om vår Health to Be.
Heter den det?
Health to Be, det vill säga Health 2B.
Mm. Vi länkar till det i show notes här också. Ja,
health2be.life.
Ja, jo, jag vet ju, jag har ju kollegor som tittar på just e-hälsa och effekterna av och så vidare. Det är ett grymt, intressant och område på väg upp.
Ja.
Verkligen. Och då börjar jag som transportnörd, jag börjar liksom fundera på, kan man transferera vissa av de här typerna av kontakter och nyttorna kan naturligtvis lika gärna vara en annan typ av tjänst.
Mm.
Det måste inte vara vårdkontakt, det kan lika gärna vara returdialogen vid ett e-handelsärende. Till exempel, eller vad det nu kan vara, alltså det kan vara väldigt, väldigt många sätt att systematisera och hantera kundkontakter. Och det är ganska många, det är nog 10 år sedan nu, så ville vi testa instant messaging med ett byggföretag när man beställde anläggningstransporter.
Mm.
För det är väldigt komplex beställning. Det är mycket frågor mellan säljare och köpare och mycket bedömningar. Det finns inga klara och tydliga produkter och sånt, utan allting är. Men då var inte branschen mogen för det. De skulle kanske vara det idag.
Ja. Mm. Men det är klart, det är här man ser hur saker och ting hänger ihop. För att jag vet att det finns inne på Sony här, de har ju en spännande inkubator också numera. Det är ett av projekten där jag jobbar med så här, taggning av olika alltså sjukvårdsutrustning.
Mm.
Just för att det verkar som att sjukvårdspersonalen använder väldigt stor del av sin tid på att helt enkelt hitta all utrustning som
intressant, finns i för det här har jag sett siffror från byggbranschen också.
Ja.
Så 40% av tiden är hämta, leta och vänta.
Ja, precis. Ja. Så har de byggt en smart lösning för att det är lättare att hitta den här apparaturen som behövs. Så att jag menar, om man på en väldigt hög nivå så är det mycket, det är sensorer och det är data och det är behov och det är på något sätt någon slags koppling mellan behov och...
Hela Internet of Things, då bländar ju alla de här sektorerna ihop. Ja. Alltså då är det ingen skillnad på det ett sjukhus vill göra för att hitta den här the machine that goes bing som man då vill ha för att nu ska någon komma och kolla här. Ja. Då är det viktigt att vi har den där. Alla kommer ihåg den här Monty Python-sketchen. Det är ingen skillnad på det och egentligen en 3PL-företag eller en lager operatör som ska hitta trucken.
Mm, nej.
Eller ett byggföretag, man ska hitta skruvdragaren.
Nej.
Eller palllyftaren, eller vad det nu kan vara. Det är exakt samma problem.
Och det är det som är så spännande med digitaliseringen. Att vad du gör nu är att du tar bort en massa med lintärmar, waste från systemet. När du gör saker och ting enklare att hitta. Och du kan ju effektivisera processer något helt enormt.
Finns det några nackdelar med digitaliseringen? Det är inte en fråga du får så ofta, kanske?
Nej, eller? Alltså det är ju klart att all förändring innebär ju utmaningar i alla fall.
Mm.
Du menar, det är den här klassiska bilden av det vanligaste yrket i USAs delstater, säkert sett den av att lastbilschaufförer liksom, i så här 48 delstater, eller vad det nu är, jag minns inte exakt, är det vanligaste yrket. Det finns 5 miljoner lastbilschaufförer i USA. Och naturligtvis måste man fråga sig vad de ska arbeta med när lastbilarna från Volvo kör själv. Men jag brukar alltid säga det att digitaliseringen eller den förändringen, den liksom, digitaliseringen handlar om att kostnadspressa och egentligen gå mot noll i termer av kostnad egentligen.
Marginalkostnad.
Men jag tror att värdet skapas i liksom en nästan vad kan man kalla en humanisering eller en mänskligifiering eller vilket term man sätter på det.
Mm.
Alltså det värde framöver kommer att skapas där det finns människor inblandade, där det finns mänsklig kontakt och där det finns
När marginalkostnaden för att skapa nytta med digitala hjälpmedel sjunker, så kommer den nyttan inte att värderas på samma sätt, till det du säger.
Ungefär så, ja.
Ja, just det.
Eller rätt sagt, priset går mot noll. Och du menar så att som företag så måste man lite grann sådär välja att förstå vad i min verksamhet ska jag digitalisera och pressa mot noll.
Vad är värdet av en låt på Spotify?
Ja.
Det är noll.
Det är noll, ja. Och vad ska jag göra mer mänskligt, om man säger så. Mm. Mer upplevelse, mer empati, mer mänsklig kontakt. Mm. Jag brukar använda McDonald's som exempel. Det finns en, numera finns det i Tokyo, så finns det sådana här vending machines, eller vad heter det? Automatiska.
Bara automatiska.
Ja, så att du liksom, du stoppar i ditt kort och så får du en Big Mac liksom. Mm. Ingen mänsklig kontakt någonstans överhuvudtaget. Men McDonald's gör ju också barnkalas och har sina clowner och sin liksom,
försöker säljer skapa upplevelsen,
ja, precis. Ja. Så någonstans måste man ju förstå att där det ena egentligen är en race to the bottom, så att säga. Mm. Att göra ännu billigare hamburgare, ännu mer lättåtkomliga. Så kan du det andra faktiskt vara en race to the top, så att säga. Där du säger att vi kan göra en ännu bättre upplevelse, ännu bättre barnkalas, ännu större.
Vissa McDonald's-restauranger nu har ju det här att man beställer själv på skärm när man kommer in. Precis. Det är grymt irriterande. Som logistiker älskar konceptet och så vidare. Men eftersom då, när man ska beställa åt en hel familj och alla ska ha varianter. Ja. Jag vill inte ha lök, jag vill bara ha ketchup och så vidare. Då tar det systemet inte är moget för det. Okay. Ska du ha en Big Mac Company, då beställer och betalar du på 10 sekunder.
Ja.
När du ska ha en standard. Och sen har de bara en kassör.
Ja.
För det är ett sätt för dem att maximera effektiviteten genom att låta folk producera istället för att stå där och bemanna en kassa. Ja. Som logistiker så kan man gilla konceptet.
Ja.
Men som kund är jag inte såld på det alltid.
Jag gillar det faktiskt. De där. Ja. Jag brukar alltid använda dem. Jag tycker det ger mig någon slags kontroll. Men jag förstår helt klart.
Det är som att skanna själv på ICA.
Ja.
Jag skannar själv på ICA mest för att jag kan och sådär. Och jag tycker det är kul. Och liksom, men ska jag mäta hur mycket tid jag spenderar i butiken?
Mm.
Jag känner flera logistikproffs som vägrar skanna när de handlar mat, för de menar, det tar längre tid.
Ja, okay.
Ja. Kassören är mycket bättre på att skanna snabbt än vad jag är.
Ja.
Jag bara skickar ner grejerna och så ställer jag mig i kön. Den lilla tiden det tar att stå i kön för att komma fram till en snabb kassör, den sparar jag in på att slippa skanna.
Ja.
På vägen. Ja, och då tar man ett helhetsperspektiv på det.
Absolut, så kan det vara. Men det visar ju också att alla beslut vi fattar är inte rationella. Utan,
nej, det är ju det. Och när du skannar själv, då tar du en risk att du blir fel.
Mm.
Så ja, trade-offen blir då att du får en snabb utcheckning, för den blir ju snabb då. Om inte du får avstämning, vilket man får när man minst av allt vill ha. Ja. Så att,
Men det löses ju också ganska snart när vi får självkörande bilar som kör hem maten åt oss och vi slipper gå och handla.
Ja, eller att det levereras i bakluckan på våran bil när vi står på jobbet. Det gör ju Volvo redan det där. Så att, ja, det kommer många sådana tjänster.
Mm.
Självkörande fordon är ju också en sån utveckling som går enormt fort just nu. Och det naturliga, så att säga, tankesteget vidare då när vi har autonoma fordon som inte behöver köra som en människa. Då kommer nästa puck där, och det är varför ska vi överhuvudtaget äga en bil då?
Mm.
När vi kan se till så att det finns en bil utanför dörren när vi behöver den.
Mm.
Och då är det inte en bil vi behöver, utan då är det mobilitet vi behöver.
Ja.
Och då kan man ta bort, kan man poola ett antal mobila poddar som åker omkring och hämtar upp folk när man behöver, alltså taxisystem egentligen. Då behöver man inte ha några parkeringsplatser i en stad. Nej. Och tänk på alla... Vi i centrala Malmö nu är hela raden utanför här. Ja, prime real estate är bara parkeringsplatser.
Jo, du har gjort en del sådana beräkningar om att hela New York, man behöver en tiondel så många bilar för att liksom täcka samma andel människor. Jag tror i och för sig att där gör man nog lite grann samma felbedömning som det här med att det räcker med 5 datorer i hemmet eller någonting. För jag skulle tro att när vi väl har självkörande bilar eller självkörande fordon,
så ändrar man beteende,
Så ändrar man beteende, och det kommer dyka upp en massa nya typer. Vi kommer, som sagt, ha kylskåpsbilen, eller frysbilen, och glassbilen, och kaffelattebilen som liksom
som man beställer, som kommer med din mat, eller kommer med ditt kaffe.
Det kommer att finnas en massa nya implementationer som vi inte ens har suttit
med. Vilken affär? Men det här är ju massa roliga affärsidéer. Alltså om man då skulle implementera självkörande bilar, att man låter dem utföra tjänster också som är annat än transport.
Det är robotiken och alltihopa. Det är bra också, så att vi kommer nu att våra städers gator kommer att förändras mycket de kommande...
Jag träffade en forskare på Chalmers igår som sa att inne på Chalmersområdet, där vi har en intern postservice då, som sa att mina studenter skulle kunna bygga ett autonomt system här som var bra nog.
Mm.
Så bogen är tekniken.
Ja.
Ja, det är inne på ett avgränsat område. Ja. Det är ingen publik. Det kör inga bilar och sånt. Nej. Annat än någon som har där att göra och så vidare. Då skulle det gå
ja.
Att ha. Så att det här med autonoma system och sånt. Tittar man på de här Boston Dynamics-robotarna som man blir mörkrädd av när man ser då.
Häftigt.
Ja.
Eller häftigt, eller lite scary också.
Ska länka till den filmen. Den är... den som kommer nu här för några veckor sedan. En robot som rullar omkring och som kan greppa lådor och köra omkring och... Den är snabb och den välter inte. Och, ja.
Men bara, jag tänkte på det när du sa att prata om bilen och det här värdet. Som att vi kommer att börja prenumerera på tjänsten mobilitet.
Precis, mobility as a service.
Jag tror det där är en sån här sak som just när man tänker på digitaliseringen. Hur det påverkar ens företag. Att tänka den här svåröversatta termen unbundling. Det vill säga att det du säljer idag går att dela upp i mindre... Så att säga, värdeenheter, värdedelar.
Kan du exemplifiera?
Jag tar bilen exempelvis. Jag menar, för att göra det väldigt enkelt så skulle jag tro att man köper en bil av kanske tre anledningar. Det är naturligtvis logistik eller mobilitet. För att ta sig från punkt A till punkt B enklare. Men det är också körupplevelse och att det är liksom kul att köra en BMW. Och det är också någon slags statusmarkör. Att kolla min dyra, fina bil jag har. Så bara liksom på den enkla nivån så har du, består ju bilen egentligen av tre stycken värdeerbjudanden.
Det är därför folk fortfarande rider.
Ja, exakt.
För att det du uppfyller annat än mobilitetskravet. Annat,
exakt. Ja. Så då kan man ju liksom tänka, okej, bilen, när den har blivit autonom, då får man liksom dela upp de här tre, kanske tre olika tjänster. Så att du menar, det som levererar behovet av körupplevelse, alltså som sagt, ja, det kommer nog att finnas, precis som att det finns rid. Banor kvar fortfarande trots att ingen använder hästen för att ta sig från punkt A till B, så kommer det kanske finnas körbanor när vi får liksom köra bil snabbt, kanske i en virtuell verklighet eller någonting, jag vet inte. Men,
augmented i alla fall, vi testar ju mycket AR-tillämpningar inom logistik då, att smarta glasögon och sådär.
Och samma med, det kommer säkert att finnas olika sätt att markera sin status även med en prenumererad bil. Eller det kanske till och med så att om man äger en bil så är man liksom...
Då kör man själv.
Då är man fortfarande, precis. Alltså, så att det med, så att, och där kan man nog applicera på andra. Jag vet att även, alltså, för att ta en bransch som har blivit väldigt disruptad av digitaliseringen, så är det ju media- och tidningsbranschen. Där är det ju väldigt tydligt att den här unbundlingen har liksom gjort att det som tidigare levererades som en tydlig produkt, en dagstidning som kom hem i lådan varje dag, har ju blivit massor av så att säga, uppdelade värdeerbjudande som andra aktörer levererar mycket, mycket bättre än vad dagstidningen kan göra.
Det såg jag i Resumé idag, att mediebranschen har att lära av transportbranschen. Det är nog första gången i världshistorien. Och då handlade det om blockchain-teknologin då, som då håller på att slå igenom, kan man väl säga, inom logistikbranschen nu. Med Maersk som Maersk och IBM har ju gått ut globalt och sagt att det här ska vi använda för att säkerställa tillförlitlighet på spårbarhetsdata egentligen.
Blockchain är jättehäftigt.
Visst är det. Och som sagt, vad det här har gått så fort så att jag fattar inte.
Nej.
För ett år sedan så skrattade folk när man nämnde det. Det här är något man använder för att köpa knark på nätet ungefär med bitcoin och så. Och idag är det något som diskuteras på högsta nivå i EU, på generaldirektoraten, om att det här är en viable technology, we have to look into this.
Jo, det kan mycket väl utgöra infrastrukturen för någon slags nästa generation av internet.
Ja, i alla fall, det är gjort för aktörer som inte litar på varandra, vilket är en definition av en försörjningskedja, supply chain, att... Nej, man litar inte på varandra. Nej. Man borde lita på varandra mer, men man gör inte det.
Nej.
Och det här är ett... För det finns underleverantörer. Och det finns kunder som alla ska vara med och dela information.
Mm.
Och det spelar ingen roll om din kund litar på sin kund. Mm. Du gör det inte.
Nej.
Och ett sånt här system då, där man vet att den information som skrivs in i en blockkedja, som då är egentligen en lång tabell som man aldrig kan delita något i, och man kan aldrig ändra något. Man kan bara lägga till information. Och om den är så säker, den teknologin, då kan man lita på att det som skrivs in där, det är det rätta.
Mm.
Sen om någon skriver in något som är osant i den där, så är det fortfarande så att det är det som står där.
Mm.
Så det tar inte bort Man kollar ju inte att det är sant bara för att man skriver in det där, men informationen som skrivs in går inte att ändra på. Nej. Och det är det man tar fasta vid då när man tittar på spårbarhetsdata.
Och det är distribuerat och ingen äger det.
Helt distribuerat. Det finns ingen central databas. Nej. Så man kan inte bomba någon serverhall så försvinner allting eller något sånt. Så att, nej, det är det som är det riktigt, riktigt coola med blockkedjetekniken.
Ja.
Mm. Och den är ju högst upp på alla hype-kurvor just nu.
Så då förväntar vi oss en deep start kanske, eller en reality check.
Inser att blockkedjan kan inte förmedla sanning. Då.
Nej,
den kan bara förmedla trust mellan aktörer. Men fortfarande så måste informationen valideras på något sätt. Och det måste ske utanför.
Mm.
Så att det är väl en av de där reality checkarna som kommer att komma flygande då. Om något år kanske, eller ett halvår om det nu får. Men pratar man med IBM som jag har gjort för några dagar sedan, så är det just enbart för att säkerställa att den informationen som registreras vid en hamn på andra sidan jorden, att den inte är ändrad.
Mm.
Det vill säga att containern med det här numret lastades på den här båten enligt hamnen där och där.
Mm.
Om någon har ljugit om det där så ser man inte det. Men informationen som matades in där går inte att ändra på.
Mm.
Och det är det de säkerställer, den tillförlitligheten globalt. Och det är good enough för dem. För sen har de sina affärssystem för att sen spåra att det här är en trolig uppgift. Det kan de ha de andra sätt att kolla på. Det är väldigt, väldigt häftigt.
Det, ja. Kanske lite sådär svårgreppbart för så här, den normala människan att förstå vad det innebär för en slutkund. En slutkonsument.
Vad det innebär i slutändan skulle kunna vara att när du plockar en konservburk från hyllan eller ett klädesplagg från in klädbutiken, så skulle du kunna skanna av en kod på burken som ger dig en historik över den produkten. Var den kommer ifrån, när den är tillverkad, vilka personer som har varit inblandade, vilka transportörer, vilket carbon footprint den har, och så vidare. Den typen av data skulle man kunna aggregera i en blockchain då. Och där ingen av aktörerna behöver lita på någon av de andra, utan alla puttar in sin lilla bit när de hade med den här tröjan att göra.
Mm.
Till exempel då. Och det sker ju, det är ju IT-system som kommer att göra detta. Det kommer inte människor att göra, utan det här kommer att ske automatiskt. Ja. Men man vill kunna bryta ner det på en produkt till slut, så att man ska kunna se vad den här har varit med om till exempel.
Då. Men det där är jättespännande. För då har jag gjort ett en sån försök tidigare med att man ska scanna varor man köper och se just deras
historiken,
ekologiska footprint och liknande. Ja, men har inte riktigt tagit fäste än. Men,
det är väldigt svårt att göra de mätningarna. Det är skitsvårt att bedöma hur mycket CO2 en t-shirt på ett fartyg som har 18 000 containrar.
Mm.
Hur mycket CO2 har den här tröjan genererat? Det är ju noll. Mm. Det går inte att mäta, det är så litet. Så att det har ju varit... Där har man fortfarande ett problem då.
Mm.
Men det jobbas ju jättemycket på att kvantifiera emissioner till exempel. Eller
det är ändå intressant för vad jag tänker när du beskriver detta. Det är ju återigen det här att om det blir mer transparent och tydligt för kunden vilka beslut som har tagits så att säga, innan den här produkten producerades. Så det är återigen viktigt för företagen att vara etiska och vara, som jag menar, mer mänskliga. Det är fortfarande där. Och så där. Det är där värde skapas. Det är där.
Ja.
Ja, och det kommer bli enklare för mig som kund att fatta det beslutet att det här är ett företag som jag vill stötta genom att köpa dess produkter.
Jag ska tipsa om en designerfirma som heter Honest Buy som jag vet inte om du har hört talas om det, men de redovisar allt. Deras klädesplagg, de har dyra kläder, det är designkläder, så du får betala för en t-shirt kan du få betala en 1000 lapp eller liksom sådär. Men då står det bomullet, vilken gård det kommer ifrån.
Precis.
Det står i princip telefonnummer till bonden. Det står hur många minuter den har strykts, hur många minuter de har sytt den, hur mycket den har transporterat, vad det har kostat. Hela priskalkylen är med.
Mm.
Allting som de kan få fram där är redovisat om den produkten. Så kan du som kund säga, okej, det är därför den kostar 1000 spänn. För alla har fått skälig lön för den här då, till exempel.
Och det är där min, återigen, digitalisering leder till mer mänskligifiering eller vilket ord man
precis,
nu
använder.
Och det tror jag, det är väl sådana, det vill jag understryka med dubbelpenna liksom. Det där måste man förstå som företag.
Ja, definitivt. Och vart är vi på väg då? Om vi nu ska liksom blicka lite framåt, så brukar jag alltid avsluta med det.
Ja, det vill säga en avslutning som god som någon tycker jag, att vi kommer att bli mer digitala, men jag tror bergfast på det här att det också blir mer mänskligt, just på grund av att vi blir mer digitala. Men naturligtvis, det är en förändringsresa som sagt som kommer att vara jobbig för många.
Ja, definitivt. Men, ja, alltså, som sagt, lastbilschaufförer då som plötsligt inser att nu kommer maskiner att göra mitt jobb bättre. Kommer inte att ha kvar något jobb.
Nej.
De måste göra någonting annat.
Ja.
Och nu har historien visat att så fort teknologin har ersatt människor så har...
Någonting nytt.
Något nytt kommer, men det är inte säkert att det nya blir likadant som det gamla. Och det är inte säkert att lika många får sysselsättning.
Nej.
Nu pratar man och lyssnar man på Elon Musk och massa andra globala tänkare. Överallt så säger de att det enda sättet att hantera automatiseringen är basic income då.
Yeah.
Ja, och jag är inte där än riktigt själv.
Nej, så. Jag höll faktiskt ett föredrag om det bara för någon vecka sedan. Om det här med vad vi ska jobba med när allting har blivit robotiserat.
Ja.
Och lite grann, det finns liksom två stycken dominerande sådana utkomst av detta som folk brukar prata om. Det ena är ju egentligen det här att ja, men om det nu är så att allting är digitaliserat och priset går mot noll och vi till och med har energi som jag menar, vi ser hela det här. Swansons lag är någonting som jag tycker folk borde känna till, det vill säga priset på solenergi är också kraftigt sjunkande. Och vi når en punkt där det är liksom det är robotar som kör våra båtar och våra bilar och gör allting åt oss.
Där är vi snart.
Ja. Och priset går mot noll, då kan man ju plötsligt börja ställa sig frågan, varför ska vi jobba överhuvudtaget? Jag menar, jag får ju allting serverat av mig av alla robotar. Så då får man ju det här Wall-E-scenariot, du vet, när de ligger ute i rymden och
är
tjocka och passiva. Och
ingen gör något.
Ja. Ingen gör någonting och blir bara servad av robotarna. Och det andra scenariot är det när jag läste en artikel om någon Silicon Valley-miljardärer som har börjat investera i bunkrar och sånt i underjorden för att de förväntar sig liksom arga människor som kommer att göra upplopp när de förstår vad de här innovatörerna har ställt till med och tagit deras jobb. Och, du vet, så det är liksom den negativa. Mm. Eller, den första kanske också är negativ. Så men jag tror egentligen inte riktigt på någon av de två. Utan som sagt, jag tror att vi kommer att klättra uppåt i Maslows behovshierarki och börja ägna oss åt saker på en sån här högre nivå.
Det tror jag också.
Och återigen, bli mer mänskliga på grund av att vi blir mer digitala. Det måste man tro på, kan jag tycka.
Det finns en science fiction-författare som heter Peter F. Hamilton, tror jag, som skriver om vad händer i mänskligheten i princip när man löser de två stora problemen då. Att vi kan färdas fortare än ljuset, så vi kan ta oss till andra planeter, och vi kan vi löser åldringsproblemet. Man kan föryngra sig. Vi är på väg mot det ena där i alla fall. Det andra, interstellära resor, där är vi väl inte än. Men Mars börjar ju komma närmare nu här då, och så vidare. När man löser de två problemen då, kommer vi bara bli såna här lata, lame ducks då. Så. Och enligt honom inte då.
Nej.
Utan det kommer att skapa nybyggarkulturer, folk som lever väldigt hårt och sliter häcken av sig. För att bygga ett liv någon helt annanstans till exempel.
Jag vill ju, om vi nu ska runda av den här lite snyggt så kan vi ju återknyta till de hackathon-diskussionen som hade tidigare. Det här med att människor vill göra någonting meningsfullt. Människor vill arbeta med någonting meningsfullt. Det är bra för oss människor.
Jag pratar med entreprenörer då, och då man säger 6 timmars arbetsdag, så skrattar de bara. Yeah. Det har jag aldrig haft, säger jag.
Nej.
Och vill inte ha heller.
Vill inte ha det heller. Nej. Alltså, precis. Och det är lite, man får skilja på arbete och jobb också lite grann.
Ja.
Alltså, jobb gör det för att du vill ha en lön och behöver betala hyran. Men arbete kan vara någonting meningsfullt.
Något lustfyllt. Man ska ju göra det man tycker är roligt.
Ja.
Tycker man inte det är roligt, då ska man se sig om efter och göra något annat.
Ja.
Har man då möjligheten att välja, så ska man göra det. Det är inte alla som har det, men har man det, då ska man definitivt ta det, tycker jag.
Och jag vill gärna tro på en värld framöver där allt fler människor har den möjligheten.
Vi låter det vara ett bra slutord. Tack Erik, det var kul att lära känna dig lite bättre. Jag hoppas ni som har lyssnat har tyckt det också. Tack så mycket.
Tack.
Logistikpodden. Då var det ännu ett avsnitt avklarat. Tack till alla som recenserar och tycker till, skicka kommentarer och mejl. Det betyder jättemycket. Ha det så bra. Vi hörs. Logistikpodden.